Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Det är bra,
själva. Det är bra. Vad är det, behandlingar och grejer,
ja,
eller?
Ja. Så. Ja, behandlingar, exakt.
Lite jävla lyx att få massage och grejer efter arbetsdagen.
Ja, alltså, ja, vad ska man säga? Man gör ju det man behöver. Eller man tar det man behöver och sen får man fräkt i träningarna.
Ja, med all rätt.
Ja,
ska du presentera?
Ja, sen kan du hugga.
Ja, kör.
Studio Allsvenskan, lyssnar ni på? Jag heter Marcus och Hugo är det som kör idag. Vi sitter var någonstans? Kan du, som brukar säga, så ortsplacera oss?
Årsta IP.
Mycket bra.
Årfjärdsgränd, för den som vet exakt, exakt gata. Också.
Hammarbys, vad ska jag säga? Hemma...
Ja, träningsanläggning går utmärkt så.
Ja, bra.
Och vem är med oss då?
Kör du?
Ja, Pavle Vagic. Hammarby mittback tänker jag presentera dig som. Men ja, det, jag var inte helt hundra där, eller? Har du liksom kapitulerat det? Är du mittback nu?
Ja,
ut?
Nu har jag nog blivit mittback, ja.
Ja.
Och du förlikat dig med det?
Ja, alltså jag tycker det är mycket roligare position. Så att, ja.
Du känns det bra.
Mer boll.
Ja.
Exakt. I alla fall i det här spelstämmet.
Exakt. Ja. Vi dyker in i faktarutan direkt. Ja. Du får hugga första två.
Ja, det är den obligatoriska frågan. Tittar du på Serie A?
Toppmatcherna.
Ja, bra. Ja. Det är ett snäpp upp från de flesta, kan säga. Ja. Fan, ingen jävel som kollar på den skiten. Ja, det är plus i kanten. Jag tar nästa med då. Läser du böcker?
Jag läser... jag är troende, så jag läser Bibeln.
Ja, bra.
Ja.
Otroligt, gör jag med varje dag.
Är det så?
Ja, ja. Det måste... ett litet stycke. Och så läser man på kvällarna innan man ska... Och så ber man lite överreflektera över texten.
Precis.
Det är du och Noel Törnqvist i Mjällby typ.
Är det så? Ja, det vet jag faktiskt.
Han är troende,
ja,
också.
Jag vet, vi spelade i U21-landslaget och då sa han att han var det.
Ja. Bra! Otroligt. Vem väljer musiken i omklädningsrummet?
Edvin Kurtulus.
Vad blir det då?
Det blir faktiskt allt. Alltså svensk, amerikansk liksom, rap, lite techno liksom, innan match. Så det, ja.
Gillar du det eller går du och funderar på att byta?
Nej, han är bra. Han har olika liksom, vad säger man? Musikstilar.
Ja. Så man får en del med sig liksom.
Exakt.
Bra.
Om du måste välja, Besara spelförståelse eller Erabis styrka?
Uff, den är fan svår alltså. Alltså jag gillar ju, båda är alltså jättebra på det sättet, men att jag gillar ju smarta spelare och då måste jag välja Besara.
Mm. Ja. Värnamo-Mjällby en lördag eftermiddag, kollar du då?
Ja, jag vet, jag ska vara ärlig, nu frågar ni mig om jag kollar Serie A, men jag kollar Allsvenskan mest.
Ja.
Så att jag hade kunnat kolla.
Du rattar in den lördag,
ja,
eftermiddag.
Men, kanske lördag eftermiddag är svårt, men, men en söndag hade jag kollat.
Ja, okay. Ja, bra, bra.
Apropå Värnamo-Mjällby, eller?
Ja, lite så.
Ja, jag håller inte med då, men vilket lag är tråkigast att möta i Allsvenskan? Finns det något sånt? Nej, fan.
Jo, Halmstad.
Ja.
Alltså jag ska vara ärlig, men det är med stor marginal med de andra.
Ja, okej. Okay. Var kommer det här aggressionen från?
Ingen aggression.
Nej, jag skojar.
Utan det är bara att de... man, alltså, eller åkte dem att det är alltså, bra gjort. För man, alltså, som fotbollsspelare så vill man ju ha att det är jobbigt att möta en.
Mm.
Så att de har ju gjort sig till en jobbig liksom, motståndare. Särskilt på, vad heter de?
Örjansvall.
Mm. Där det är jobbigt att komma dit. Svårt att ta poäng. De ligger lågt. Jag vet inte om statistiken stämmer, men jag såg att de första två, eller de här två matcherna som de har tagit 6 poäng på, har de sammanlagt typ så under 50% i bollinnehav.
Ja, 29 tror jag de ligger på.
Ja, men alltså tillsammans, exakt. Ja. Så jag tänkte typ så, alltså, och det är egentligen en styrka tycker jag. Så det var starkt av dem, alltså att jag till och med säger att det är svårt att komma dit.
Mm.
Vi dyker rakt in i karriärsegmentet och ja, men jag kollade runt lite på nätet och det står att du fostrade MFF. Är det din moderklubb, MFF också?
Ja, men det är ju första klubben.
Ja, det är, och hela vägen upp där till A-lag och sen utlåningar och så.
Exakt, lite utlåningar på vägen, men ja.
Jäklar. Hur tidigt börjar MFF med? Alltså, de har väl ingen breddlag eller så?
Utan... Nej, men det är ju så här fotbollsskolor. Ah, så okay. Det är 5 år.
Vad skulle du säga är det som gör Malmös akademi så framgångsrik? Hur praktiskt arbetar de med sina spelare? Liksom? Vad är grejen?
Så här, jag vet att i alla fall nu har de ändrat mycket. I att de har fler skickliga tränare. Men då var det ju att... Alltså det är tråkigt att säga, men man hämtar in alla de bästa. Mm. Från liksom, inte hela Skåne utan liksom runt Malmö. Mm. Och så fick man träna mot de bästa i hela tiden. Jag blev uppflyttad ganska tidigt med 99, så jag fick till och med utvecklas där. Och plus att man har den här, alltså att man vill vinna hela tiden. Oavsett om det är träning eller match, så jag har lärt mig i alla fall att jag älskar att vinna. Och då har man liksom, det följer med hela vägen och det följer med hela tiden. Så att mest att man lär sig att vinna alltså, på något sätt, på alla sätt. Mm.
Även i ungdomsakademin liksom?
Ja, alltså för oss det var, alltså jag ska vara ärlig, jag vet inte nu när man fått kolla tabellen någon ålder, men då var det man fick kolla tabell, det var tabell på så här Skånefotboll och så. Så efter varje match så gick man in och kollade och tränaren snackade om det, så att alltså, vi ville vinna. Det var så.
Ja, det kanske är det som gör att MFF är bäst, både ungdomsmässigt och i seniormässigt då, ja, får man säga.
Just nu i tabellen.
Sitter
just
i väggarna nu. Brukar man ju säga.
Ja, det är så. Så är det.
Det är så. Mm. Du tar ju upp till A-laget 2017. Jag tror att du skriver A-lagskontrakt då också, va?
Om ni är till 20. Lärlingskontrakt.
Ja. Så är det. Hur stort är det liksom? Som, vad jag förmodar då, stora MFF-supporter har gått igenom hela akademin och sådär?
Ja, det är klart. Man, alltså, som ungdom så följde man ju A-laget mycket. Så det var skitsvårt faktiskt för mig och min familj. Och liksom mina vänner var stolta. Och själv var man stolt såklart. Så det var väldigt svårt. Mm.
Därefter så, nej men det är ju en del lån, J-Södra, AFC, Mjällby också va? Och J-Södra igen tror jag. Ja. Innan du sen lämnar för Rosenborg 2021. Hur var det att lämna liksom MFF? Var det ett enkelt beslut? Hur resonerade du där då?
Nej, det var alltså svårt beslut. För att det är liksom som vi sa, min moderklubb. Det är där min familj är ifrån, mina vänner och allting, och liksom där jag blev liksom växt upp. Så att det är klart det var jobbigt, men samtidigt så jag kom inte, alltså man kan inte säga att jag inte kom överens med tränaren, men det var liksom, vi hade inte den bästa relationen, så för mig var det bäst att lämna då. Rätt eller fel, det får man säga efter karriären, men att just där och då så det var inte svårt, men det var inte heller jätte, alltså det var inte det behövdes liksom.
Var det Jon Dahl då eller?
Ja, exakt.
Hur var han som ledare då? Du sa att ni inte kom överens, men ja, hur var han som tränare och ledare?
Nej, alltså han var alltså, resultatet säger sitt, det är klart han var en bra tränare, bra ledare också. Han hade bra kommunikation och så, men med vissa tränare så bara, alltså, så kom han inte överens. Och jag spelade lite, sen så hamnade jag utanför truppen helt. Det hände lite saker och så får man gå vidare. Liksom.
Ja, nej, jag tänker på tiden i Norge där, och liksom då kommer från din familj, både liksom biologiska familj och Malmö som en familj, flyttat Norge blir första steget. Så hur var din tid där? Vad var det som, hur upplevde du det liksom, både på vid sidan av plan?
Inte den bästa, ska jag vara ärlig. Utanför så var det egentligen inga problem. Det var många från Sverige där, några stycken. Så det var kul faktiskt. Och det var lätt att komma in i laget så. Men jag såg ju Rosenborg som en typ mini Malmö FCK. Mm. Men det var inte, det var, alltså det var så här. De var fortfarande kvar i liksom deras gamla tid. Med omklädningsrummen, med matsalen, gymmet, arena var lite, alltså allt var lite gammaldags fortfarande. Fast att man tänker att Rosenborg, det ska ändå vara något. Och det kollar man på vad de är nu också, att det bara liksom trappar ner. Plus att vi fick in, då var det Åge, har ett som tränare, och det var hans liksom, jag kom dit sista halvåret, det var hans sista halvår som tränare, tror jag det var, ska väl, innan han liksom kom tillbaks. Så att det var också liksom, vi bara gjorde vad vi kunde, vi var nära på att liksom komma topp två eller topp tre. Jag tror inte vi kom med topp tre. Sen året efter så skulle ju Hammarbys tränare då komma, som jag såg fram emot, för Adam Mjällby, Milos.
Mm, just det.
Och så kom ju en annan tränare som jag uppskattar alla tränares spelsätt, men liksom, eller jag respekterar det, men jag kom inte överens med liksom han på det sättet att, alltså, som han ville spela. Mm. För det var mer skjuta upp bollarna, sen stångas vi. Vi försöker något spel, men när det skiter sig så bara skjuter vi upp den. Så att det var inte den bästa tiden i Norge.
Jag tänker på Milos där och Vevan. Hur följde du det utifrån? För att du ville ju såklart ha någon som tränade där, och han besökte ju Trondheim för vädrets skull och så vidare. Och så landade han i Malmö
till Norge
sen.
För vädret.
Hur följde du det där?
Jag hoppades hela tiden. Jag bara, fan vad kul om han kommer och liksom, för jag, inte för att jag ska spela för att vi har haft en bra relation innan, utan för att jag vet vilken fotboll han står för och liksom jag gillar hans fotboll. Och så jag följde det, alltså jag liksom frågade mycket och så vad som händer och så. Sen så hände något som jag uppfattade i sista liksom, sista timmarna hände något som liksom bytte helt. Och det var tråkigt.
Var en kort sista om Milos där. Var ju i Mjällby under 2 år och jobbade lite för dem och sådär. Och då hörde man ju en hel del stories om Milos när han var där och så. Började ta igenom alla dem, för det inne vi inte. Men vad var det i hans personlighet och hans sätt att leda som du kände, liksom, varför ni klickade liksom?
Först, hans taktik, den var bra. Men det var inte så att det var den, alltså det är inte den bästa taktiska tränaren jag haft. Men han, alltså det var en bra taktik, man fattade vad man skulle göra. Men det var mer som tränare, liksom karaktären och allting som man, i alla fall jag tror alla delar samma liksom känsla, att man gick ut på plan och man spelade för laget. Plus alltså lite den här extra för tränaren också, som man alltså kämpar extra och liksom
duktig på att motivera då, eller?
Ja, men typ plus att alltså, men det var så att han snackade typ så, ni måste göra det, utan det var mer att man kände att fan, jag gillar den här tränaren, jag ska göra allt för att vi ska vinna. Samma lite nu, jag hoppas inte de lyssnar för att de ska tro att jag snackar bra om dem, utan samma som liksom tränarna idag i Hammarby, att man går ut och gör liksom det lilla extra.
Vem du var inne på, han var inte den bästa tränaren taktiskt. Vilken är den bästa taktiska tränaren du haft?
Jag tror nu idag i Hammarby så har vi Brännström var ganska bra.
Ja, Brännström också. Ja. Just det.
Var det när du var i när du blev uttagen till A-landslaget, hur var den grejen? När var det i tid? Varför var du då på som spelare i vilken klubb?
Rosenborg.
Okej. Okay. Ja. Och du kände då att det var liksom lite tufft, lite mot i klubben, kanske inte riktigt motsvarade det du hade hoppats på så där. Och så kommer det liksom plötsligt ändå A-landslaget. Vad fan, hur var det?
Nej, det var ju många, vi hade precis åkt ut EM-kvalet i U21 då. Mm. Så blev uppkallad, men det var ju några stycken som hade skadat sig i A-landslaget då. Så det är klart det var så här, fan vad kul. Många skadade sig, jag fick chans att vara med mig mot Norge.
Just det.
Ja, så det var sjukt. Jag spelade i Norge, var mot Norge. Så det är klart det var kul, men också att Norge-tiden var ju jobbig på det sättet. Vi har spelat inte det spelet jag ville spela, men fortfarande det var inte så att, alltså, man måste ändå göra det bästa utav saker, fattar du? Så att då man spelar, man gör så bra man kan, och sen så fick jag den här kallelsen för A-laget, och det var bara liksom ett kvitto på att ibland så går det bra.
Ja. Ganska kort därefter så gick du till Hammarby. Mm. Vad var det som lockade dig med Bayern?
Min agent hade haft kontakt med Jesper Jansson. Han liksom sa bra saker om Hammarby. Och sen såklart så vet jag att om Hammarby liksom fansen och spelet de stod för, och att det gick bra för dem i Allsvenskan och allt det. Plus att då tänkte jag då tyckte jag att det såg ut som att Martin var en bra tränare. Och jag var bara sugen på att komma tillbaka till Sverige också.
Jag kommer ihåg då, när jag pratade med Marti och ja, men även Hjelmberg när Bayern värvade dig. Och då pratade de ja, men från Hammarby håll väldigt tydligt om att du, de såg dig som mittfältare, 8 eller 10 till och med. Var du liksom införstådd på det? Höll du med då? Eller, ja, förstår du liksom motsättningen nu när du sitter här och är ganska tydlig mittback igen?
Ja, nej, jag ska vara ärlig själv så tänkte jag att jag ville vara mittfältare. För att, men det var ju mer för att alltså, det var så mycket... Det var så mycket som hände i Norge liksom i att på planen då att det var så mycket alltså felspel alltså spelsystem och allt det här och mycket dueller så jag var bara trött på mig liksom midback att behöva stånga så hela tiden liksom så då ville jag bli mittfältare men ja det var ju inte rätt val om man säger så nu efterhand.
Första tiden i Bayern då gick kanske inte riktigt som du eller klubben hoppades på antar jag eller?
Nej, det är klart inte det.
Nej. Varför inte liksom? Vad berodde det på?
Alltså först och främst så var det ju... Det gick ju ganska bra för oss. Plus att det var bra spelare som var liksom på min position. Så... Ja, alltså då var det ju liksom Loret, 6a, 8 Darjan och Nahir som 10a. Så att, alltså egentligen så var det ju liksom svårt att komma in för det första. Mm. Och sen kände jag själv att jag alltså, gjorde ganska bra på träningarna. Men jag har snackat om det innan också att, i en intervju, även om ni har läst det. Men att jag hade stora, liksom, vad heter det? Psykisk hälsa, mentala problem. Så att det stod också i vägen mycket. Och det var också en anledning till varför jag ville gå från Norge. Så att allt det där liksom kom in i liksom en sak.
Jag tänkte precis gå in på det också. Och först och främst beröm för att jag tycker det är otrolig läsning. Alltså väldigt, väldigt modigt av dig att gå ut och berätta in annars ganska, men fortfarande ändå macho kultur som det kan vara i fotbollen idag. Väldigt modigt, väldigt bra. Jag tycker, jag kan rekommendera alla som lyssnar på det här att ta del av intervjun och prata om det.
Har du något själv av de här reaktionerna som Hugo nämnde? För vi läser ju framförallt Hugo, men även jag ibland, massa fotbollsintervjuer. Det är liksom mycket fotboll hela tiden. Sen när det diakonen Simon Tern var ute, när det hände, när du skriver den, eller när du pratar om det här på det här sättet. Hur mycket du hjälper och hur många du hjälper. Får du den responsen med? Fattar du själv vad du gör? Liksom?
Ja, det var många som skrev till mig där och då när jag sa det. Så att, alltså, men jag ska välja, det är inte så att jag vill ha liksom, eller jag vill ha respons för att jag vill hjälpa andra. Jag vill ta
det, är det, det är det du gör, menar jag.
Ja, ja, exakt, jag fattar vad du menar. Men jag vill bara säga det. Alltså, att jag sa inte det för att folk ska tycka synd. Eller folk ska, utan det var mer för att för att säga det för att folk ska förstå och för att jag ska hjälpa andra. För att alltså liksom efter karriären, vad är det som kommer vara så coolt att inte ha sagt det liksom, hellre bara säga det, hjälpa andra, att folk i min ålder när man är 20 år att Marianne har liksom kommit över det redan i 20 års ålder än att säga det när man är 24 år, för det är man 4 år man tappar liksom.
Vad gjorde det med dig att berätta öppet, nu ledande fråga, men alltså, kände du lätt Nad, eller vad gör du med dig därefter?
Ja, det var, alltså det var den här klyschan, en sten liksom har fallit liksom, så att det var det. Alltså det var skönt och lätt.
Jag kommer ihåg rubriken var Pavle Vagic, jag läste varenda hatmeddelande i stort sett, och det bara det är ju...
Känner man
ju? Ja, men hemskt. Ja. På något sätt, att du ska behöva få hatmeddelande nummer ett, men att du läser det också.
Ja, alltså, på något sätt så sparkar jag den på en Pavle Vagic som låg ner liksom. Så att det var, för det första jag fattar inte hatmeddelande, men jag förstår liksom vad de, alltså det är fans som, alltså som jag är också liksom så här, jag vill alltid att liksom, jag håller på Real Madrid och jag älskar när Real Madrid vinner matcher liksom. Så på det sättet fattar jag, men fortfarande att jag läser det, det är dumt, och idag har jag inte ens tråkigt, alltså nu, jag hoppas inte alla tog bort det, men alltså, jag har inte ens fotbollskanalen idag, så är det, att jag vill inte läsa något.
Bara en kort idé om det också, jag har ju gått på AA och sådana här grejer och har fått lära mig, jag känner igen mycket av det som du pratar om nu och i de här sammanhangen. Grejen är också att man hjälper ju sig själv genom att hjälpa andra. När man finns till för andra så blir det ju, det är liksom ett redskap, det är till och med nyckeln man får. För att du, i mitt fall, om du ska fortsätta vara nykter och vara frisk mentalt och andligt, så behöver du finnas för andra. Genom att finnas för andra så finns du för dig själv, och så bygger du dig själv genom att hjälpa andra. Liksom. Så det är också en poäng av det.
Ja, exakt.
Jag blir nyfiken också, jag förstår att det kan vara svårt, jag vet inte hur du känner att prata om det här nu.
Det är
och nu blir det lite konstigt fortfarande, du är ju i Hammarby, men hur, vad fick du för reaktioner internt i klubben bland lagkamrater och sådär?
Inte så mycket, men jag fattade att, eller jag märkte att folk hade läst det, men jag fattade, ingen hade, alltså, det var inte så många som sa det, men det var mer så här att ja, man hade fattat, alltså liksom så, okej, okay, typ så. Men inget, alltså, ja, det var någon liksom någon ledare som snackade med mig om det och bara typ, om det är något så finns vi alltid också, så jag uppskattar också det, men annars inte så mycket.
Vad betyder det för att höra det nu då? Kanske några år för sent, men
ja. Ja, men nej, men hur ska man veta liksom, fattar du? Så att det är klart, det var, alltså, det är en trygghet, och det är lite så i liksom, i alla fall nu när, alltså nu när jag har liksom berättat det i Hammarby, så är det att det känns som att vad du behöver så får du hjälp med.
Hur mår du nu?
Jättebra. Alltså nu är det liksom, jag har sagt det, jag sa det i intervjun också, att efter varje match som jag och träning som jag går ut från, så ska jag ha gett allt på plan. Sen om jag är sämst på plan, om jag är bäst på plan, alltså jag kommer i alla fall lämna allt på plan, och sen det som händer, det, alltså, jag kommer,
påverka det du kan påverka.
Exakt. Det är liksom det.
Släppa det andra.
Precis.
Det är väldigt häftigt det där också, tycker jag. Det blir återigen en personlig reflektion över det hela, men det är väldigt häftigt att se, för att det är ju en klyscha, men en klyscha av en anledning också, att man, fotbollsspelare spelar ju ofta bra när de mår bra också vid sidan av planen, och du personifierar ju verkligen det med tanke på, ja, det uppsvinget du har haft på fotbollsplanen i Hammarby nu också. Vad är det som har, förutom den här grejen då med att du kanske vågar berätta uppe, vad är det som har hänt för dig personligen och fotbollsspelaren Pavle Bagic då?
Du menar detta året?
Well, ja, precis.
Alltså jag tror det var ganska nyttigt för mig att komma till Helsingborg och liksom bara spela. Oavsett vilken division det är, oavsett om det är lägre. Så bara komma och bara spela matcher. För det första, bara liksom varje vecka in och ut. Sen att känna sig... då också Helsingborg, att känna sig som en av de viktigaste i laget. Också en skön känsla. Sen att med allt det här liksom bakom allt som ingen vet, att snacka med en psykolog liksom ett helt år från början av 2023 till början av 2024. Tre timmar per vecka. Varje vecka. Göra olika övningar, göra olika, alltså göra meditation, liksom tankesätt och allt det. Och sen så... en av de viktigaste, att Kim och David kom och gav mig förtroende, eller gav mig chans för det första. Inte förtroende, utan de gav mig chans. Och att jag tog den på det sättet att jag liksom lämnade, gav allt. Och sen, så om de gillar det eller inte gillar det, det kan inte jag avgöra.
Hur är Kim Hellberg som tränare då?
För det första, som jag alltid älskar, eller både han och David, alltså Aster också, att de båda är väldigt bra människor. Som när vi kommer tillbaka till Milos, att man liksom ger allt för dem också, för att de är bra människor och att man gillar dem som människor. Sen som tränare och taktiken, alltså han och David är en av dem, eller de är nog de bästa jag haft, att med taktiken, att liksom anpassa sig för vad andra motståndare också gör. Låter kanske lite så här, varför ska man anpassa det? Men man måste göra det, liksom, för alla spelar olika. Så att med det är också skitskickliga.
Jag tänker på, när förstod du att du skulle få en ny chans i Hammarby och under Kim Hellberg? Var det någonting som han och Celine kom och pratade med dig om omgående, eller?
Alltså, jag har sagt, vi har ju inte skojat med, eller jag har skojat, men jag har talat liksom sanningen, att de har ju liksom fått upp mig från de döda liksom i Hammarby. Att i början av, nu jag vill inte säga för mycket, men det kom ju ut lite, att i början av året så var jag på väg bort. Och sen så kommer de, jag tränar lite. Och jag ska vara ärlig, jag tränar utan några förväntningar. Jag tränar utan, typ jag bara väntar på att jag och min agent, vi snackar om typ så, hur ska vi göra med Hammarby och allt det där. Och det var för att liksom jag visste inte om att Hammarby, alltså, eller jag tror inte Hammarby räknade med mig, eller att jag räknade med att de skulle räkna med mig, om du fattar vad
jag menar. Jag fattar precis.
Så att ja, och sen så gav de mig en chans och ja, så efter det, men det var typ vid efter i Marbella någonstans när jag tänkte att okej, okay, jag kanske kommer stanna i Hammarby ändå.
Kul. Du har inte bara fått chansen utan har ju tagit den också. Ja,
exakt.
Viktigt att poängtera.
Ja, det får
andra säga. Sådana du inte exakt läser, de får...
Exakt.
Ja, jag pratar inte ens om det, utan det bevisar väl Kim och Davids laguttagningar på, också om inte annat.
Först och främst, ja.
Verkligen. Jag tänker på Kim Hellberg och du pratar taktiskt där och så vidare. Det känns som att det är väldigt långa och många teorier genomgångar. Stämmer det?
Ja, det är det fan. De är långa, och men att... Alltså, jag i alla fall, jag kan bara snacka för mig själv att jag vet exakt vilka mönster, vilken taktik de vill ha innan varje match och, eller innan varje träning också. Så att de är långa, det är klart de är långa och de, men att man lär sig väldigt mycket och att det är ett väldigt nyttigt sätt att liksom få in det i, liksom, i skallen, att hur de vill spela och varför de vill spela så.
För det var nästa fråga, för att fördomen är ju att fotbollsspelare kanske inte alltid gillar långa teorigenomgångar och taktikpass och så vidare. Men det funkar för dig, eller?
Alltså det är klart att jag tror ingen gillar att alltså, sitta och kolla på liksom, en skärm. Bara så i vad blir en halvtimme varje dag. Men att,
är det så ofta alltså?
Ja, alltså, det blir det väl. Ja. I alla 20 till en halvtimme. Oh, men att det är alltså... Jag gör det alla dagar i veckan för att kunna spela som, framförallt som Värnamo spelade förra året. Jag tyckte de var skitkul att kolla på dem. Så att någonstans där ska vi också komma att, med våra spelare, att spela oss ur så som de spelade förra året. Och om det krävs det så kommer vi absolut göra det.
Hur skiljer sig Kim mot Martí Cifuentes som tränare och ledare?
Alltså i alla fall sen, jag vet inte om han nu, jag vill inte snacka om något sen, det visar var helt fel, med att alltså ärlig människa, en ärlig tränare liksom, sen en alltså bra kommunikation med spelarna, som jag tycker är en av de viktigaste, för att då man, alltså när man ser som tränare att du är en bra tränare, då du kommer med mer på plan som jag sagt innan. Och sen taktiken tycker jag också, de båda var bra alltså taktiska tränare, det måste man ge dem. Så att på det sättet så är det liksom båda bra taktik, men en av dem är en bättre, vad säger man, människa, alltså som tränare.
Det pratas en del om att ni tränar hårdare också, så där. Hur hårt tränar ni egentligen?
Vi tränar jävligt hårt. Vi tränar så hårt så att jag har faktiskt aldrig känt mig liksom i bättre form. Att jag tror det var typ 9,9 sprang jag mot nu senast, och jag, alltså jag helt seriöst, jag känner mig så trött. Så jag tror alla, alltså jag tror alla känner sig i skitbra form.
Och vad jag förstår så är det inte lika tungt fokus på fysbitarna heller, utan det är väldigt mycket fotbollsträning.
Exakt.
Eller?
Nej, jag vet inte om vi har haft, alltså om vi har haft, ja, jag tror inte vi har haft ett stort alltså styrkepass alltså hårt i gymmet varje vecka, utan vi har haft kanske 2 per 3 veckor. Så att gymmet har inte varit så stort fokus, det har varit mer på planen.
Vad är det gör då? Är det intensiteten och matchspel, eller vad är det som...
Alltså vi har ju så här en eller två gånger i veckan där vi kör 11 mot 11, och då kör vi ju liksom intensivt i 50 minuter 11 mot 11. Så att alltså det kan ju, det matchar ju en match på plan också.
Jäklar.
Spana lite då, vad vi pratade om det lite innan du kom in med ditt andra där, om hur långt Bayern kan nå. Jag tror jag hade de topp 3 och folk kanske till och med i Hammarbyled kanske garva åt det, och nästan som att förväntningarna har gått ner lite inför vår ny tränare och allt det där. Vad är din känsla inför liksom, det är svårt att prata tabellplaceringar, men liksom egna mål och med både dig och klubben, hur långt fram kan Bayern vara mot slutet av det här året liksom?
Alltså jag tror att vi, jag vet inte om jag kanske har glömt, men jag tror inte vi har satt något så här mål. Men jag kan ha glömt. Men jag tror verkligen på att topp 3 är väldigt rimligt. Alltså om när vi ska liksom snacka, vi kan inte snacka, då ska jag säga, jag vill inte vara förlorare på det sättet, för jag älskar ju vinna, men att alltså direkt första året direkt snacka om att vi ska vinna. Man måste väl liksom vara ja, man måste också vara ärlig mot sig själv.
Lite smart och ödmjuk.
Ja, men ödmjuk också. Jag, i alla fall, jag gillar att vara ödmjuk. Sen om vi vinner, man vet aldrig. Alltså, jag tror inte det var många som tippade på att Häcken skulle vinna. Nej. Det året de vann. Så att man vet att man, vi liksom kör vårt och sen där det leder, där kommer vi.
Sen det behöver väl inte, jag ska inte lägga ord i dimmen, men det behöver väl inte vara så jävla fel att prata om tålamod eller det måste väl inte stämma från dag ett?
Nej, vi såg ju på försången hur att det inte stämde så alltså perfekt som vi ville. Sen mer och mer nu hela tiden. Sen så tror jag inte heller när de hade Värnamo att första året så var de inte heller det året de, alltså det laget som de var andra året. Så att jag tror med, som du säger, med tålamod så tror jag man blir bättre och bättre.
Någonting, nu var inte du med och spelade den matchen för att det var en konstig avstängning där emellan. Men Malmö, där måste väl spelargruppen kanske ha blivit lite ödmjukare efter att se hur jäkla bra Malmö var, eller?
Så här, jag vet inte om de var, alltså nu jag kan snacka, alltså förlåt mig skit, men jag vet inte om Malmö var så bra så som vi liksom inte gav oss själva chansen. För att vi, jag satt ju där och kollade och alltså det var, vi alltså var ganska låga länge. Vi liksom gav dem respekten. För att jag vet inte, de är också smarta på det sättet, Malmö. De har byggt upp liksom den respekten. I att liksom de har sagt att vi ska vinna. Vi är bästa laget och de är liksom, de är, vad säger man, de är, de tycker det är skönt att ha den rollen att liksom, så Rydsson sa något, att de ska också alltså axla den där att liksom, att de är det bästa laget. Så att vi gav dem respekten, men att såklart man måste säga det, att de vann välförtjänt också.
En snackis som varit senaste veckan är ju, eller senaste tiden, där lag som vill bygga bakifrån. Vissa har blivit hårt straffade. Vi kan kalla
har du sett det själv? Har du, eller hört något om det?
Det följer ju inte du, men Kalmar bland annat stod.
Ja, jo, jag kollade i matchen så hörde jag kommentatorerna.
Hur ser du på avvägningen att bygga bakifrån men kanske inte spela motståndare när man gör det?
Nej, men det är som liksom vårt tredje mål mot Elfsborg. Och vårt mål mot Kalmar, att 9 av 10 tror jag kommer att lyckas med det. För jag är väldigt bra vän med Samuel Brolin. Och vi snackar om det, att liksom 9 av 10 så kommer man lyckas med det. Den här 10:e gången, varför man inte gör det perfekt? Hade man gjort det perfekt? Hade man gjort allt perfekt så hade man inte spelat i Allsvenskan, man hade spelat i kanske Premier League. Så att på något sätt, alltså, man måste också vara liksom ödmjuk i det att man gör allt liksom som tränaren säger. Jag tror att Kalmar, liksom, de har fått direktiv att de vill göra det, till exempel. Som vi också, att man vill spela nerifrån. Och sen om man försöker hela tiden, om man är modig, så kommer ju liksom man få sina chanser på grund av att man spelar ut sig på det sättet. Så att, att folk, ja, vad säger man, sågar det här spelet nerifrån, det får de liksom stå för. Men jag älskar att man spelar nerifrån och jag älskar liksom när man är ett tryggt lag med boll.
Vad de glömmer också i den diskussionen slog mig nu, jag har också varit jättekritisk mot det, kanske inte på ett Alexander Axén-aktigt sätt, men har undrat och sådär. Men jag kommer ihåg när vi var mot Sirius till exempel för något år sedan, eller två va? Men de spelade tränare, ja, när de gjorde det mot Djurgården, två gånger tror jag, eller tre på en match. Och de ändrade väl möjligen lite, men de fortsatte, sen efter två veckor eller tre, då slutade folk prata om det, för de fortsatte och de lyckades med det. De gjorde en ganska bra säsong efter det.
Liksom. Som Värnamo och Kalmar. Och...
Så är det ju. Och jag rannsakar ju mig själv och ingen annan, för att jag också var tuff på det där. Men det du säger nu, när jag slänger in ordet ödmjukhet i det också, så man får vara lite nyanserad i det där. Liksom. Och vill man göra någonting från grunden på ett nytt sätt, det spelar ingen roll vad fan du gör. Mm. Om du ska börja gå i terapi, eller om du ska skriva diktsamling, om du ska spela fotboll. Du måste börja någonstans. När du börjar någonstans och bygger något, så kommer du misslyckas. Och det är det du lär dig av, och så småningom så gör du inte de misstagen igen.
Nej, men sen också, alltså, vilka människa är, nu är säkert fotbollsspelare, utan vilka människa, bara allmänt, är felfri också. Alla är liksom fel, så att någon kommer göra fel. Alltså, du kan ju spela långboll också, du kommer göra fel. Alltså, du kommer kanske skjuta den på någons bakhuvud i medspelare, och så går den bakom dig och så är det spelare offside. Och, alltså, du kommer göra fel. Alltså, det är bara liksom, det är fakta.
Så slå inlägg till inkast och sådär. Hur mycket följer du? Du följer ju Allsvenskan en del. Så där. Är det liksom du har polare eller kompisar? Så där, eller följer du vissa lag mer än andra? Eller vissa, hur funkar det?
Ja, alltså i Superettan så följer jag något lag där mina vänner spelar. Eller min vän spelar. I Allsvenskan så följer jag... Eller så Allsvenskan kollar jag mycket. Så där är det, oavsett om det är någon vän eller inte, så kollar jag.
Superettan, vilket lag följer du?
Öster.
Ja, okej. Vann ju.
Ja, mot Örebro. Följer du Byrås Öis någonting då?
Nej, inte så roligt.
Nej.
Nej, det gör inte jag heller kanske.
Men de har börjat ganska dåligt.
Ja, de ligger näst sist. Det är som vanligt. Så det lämnar vi fortfarande fan alltså.
Ja, det kan vi göra. Absolut. Vilka tycker du, förutom Malmö FF, är det något lag du tycker ser starka ut i allsvenskan så här långt?
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Nej, jag skulle säga att vi ser starka ut.
Ja, det är så jävla bra. Ja. Det finns andra lag i Stockholm kan vi säga på ett Sveriges Radioaktivt sätt, men det behöver vi inte.
Eller? Vadå, som?
Jag tänkte ifall Djurgården kan
ut. Ja, så vill vi åka ut. Eller?
Ja, de har väl vunnit så här, 2 matcher.
Ja.
Ja, då har de.
Ska vi ta lite lyssnarfrågor med?
Det kan vi göra. Ja. Det kan vi.
Be honom lära dig lite skånska uttryck.
Vad ska jag lära?
Ja, har du några skånska uttryck som ingen annan fattar?
Nej, alltså det, jag, nej.
Inget som man kan säga i radio också.
Nej, exakt det. Nej, det kan jag inte. Inte som inte i radio, nej.
Fråga hur han balanserar sitt psykiska mående och nuvarande form med din positiva utveckling på plan. Du har ju pratat lite om det, men ja, det är lyssnarfrågor. Ruskigt imponerad av förvandlingen. Heja dig också.
Ja, tack. Att alltså skittråkigt svar, men att på plan bara, som jag sa, ge allt. Sen utanför plan aldrig liksom sluta göra mina övningar och alla saker, alla medel som har hjälpt mig att må bra. Absolut aldrig sluta med det.
Har du liksom då, vi säger nu att du skulle vara helt otrolig hela säsongen och gå vidare, vi säger till och med bästa världen, Premier League-klubb kommer köpa dig. Tror du att du då kommer du hålla kvar vid det här sättet som ditt nya sätt? Eller tror du att du har risk att flyga iväg igen eller att börja kolla, söka efter andras bekräftelse eller sådär igen?
Nej, att alltså jag...
Det är en helt hypotetisk fråga.
Ja, exakt. Nej, men jag fattar. Men i alla fall, jag har blivit upplärd att jag måste vara ödmjuk. Att alltid vara ödmjuk, oavsett verkligen vem och var jag hamnar. Att jag, så att på det sättet aldrig sluta göra det som funkar, nej.
Det är säkert, jag har en sån här devis som jag alltid har bakhuvudet så här, när jag drar iväg åt något håll, om det är ljust när det går bra eller när det är mörkt som mitt mörkt, så är det tacksamhet och ödmjukhet, tacksamhet och ödmjukhet, fokus och ödmjukhet, alltid ödmjukheten med. Det är jävligt intressant med den här terapitimmen, har du sagt, du har det 3 i veckan i 1 års tid, så ung du är, för jag har också gjort en, men när man efter ett tag kommer på att dels man inte är sina känslor. Du är inte hur du känner. Om jag känner så här så kommer det gå över. Använd de här redskapen. Agera inte på känslan till exempel. Och så märker man när man gör det. Det är en övning. Och så gör man det någon gång. Så märker man. Vad fan, det fungerar ju.
Ja.
Och så har du nyckeln. Okej, nästa gång. Kanske 3 gånger. Du kanske gör det 2-3 gånger. Och sen så vet du hur du ska göra. Och du kommer ur det. Och så har du lärt dig någonting. Det är som en fysisk övning fast inuti liksom.
Ja, men det är också. Ja, och sen alltså, exakt det du säger med att. Men att. Alla de här känslorna, oavsett bra eller dåliga, oavsett om du är ledsen eller liksom glad, att ingenting är permanent.
Exakt.
Alltså, allt kommer gå över. Alltså, nu vi vann mot Elfsborg, förlorar mot Häcken, så kommer den här vinsten gå över. Då är vi på förlorarspåret.
Särskilt du som är i en värld där det går så här.
Exakt.
På veckobasis, upp och ner, och högt och fort som fan. Liksom. Inte dra iväg då heller.
Nej, absolut.
Ha fokus. Men även liksom inte, nej fan, jag är inte världens sämsta jävla människa för att jag gjorde en dålig fotbollsmatch.
Nej, exakt.
Utan du vet, där.
Ja. Nej, men min psykolog och jag kallade ordet för neutral. Att vara så neutral som man bara kan vara.
Ja. Mm.
Ja, helt fast, rätt, helt ja. rätt. Och inte dras med för mycket, nej. Varken om det går bra eller dåligt. Hur jobbigt är det, och har du något tips då till kanske andra spelare som värvas när man inte får förtroende i en klubb som man värvas till? Som kanske förmodad nyckelspelare eller sådär?
Att alltid jobba hårt. Fortsätta vara, om man har varit det, positiv. För att oavsett om du är bänkad och du inte förtjänar att vara bänkad, så kommer aldrig negativitet hjälpa dig. För att det kommer bara göra så att du kanske inte vill gå till gymmet, så kanske du inte vill skjuta några extra skott, lägga någon långboll. Så negativitet kommer aldrig hjälpa dig. Det är väl det.
Och det är samma också där med, om man kanske jämför med tränare, om man inte får en chans man tycker man är värd, eller att man har fattat ingenting. Det hjälper en inte heller att bli bitter. Det spelar ingen roll om någon har varit dum mot dig. Du måste lämna den känslan, för du har inte råd att stanna i den. För då fastnar du och händer ingenting. Så du måste lämna den. Oavsett om du har rätt och han har fel, så måste du lämna den. Eller hur?
Det känns lite som att du läxar upp honom här nu.
Va? Nej, nej, för fan, jag blir
inspirerad. Jag tar alla råd jag kan ta.
Ja, för fan, ta en från Nesto Bero. Du borde ju om någon lära dig.
Jag? Ja, för fan. Jag lever verkligen i neutral.
Ja, det gör du faktiskt. Och vi peppar varann lite.
Du ligger i en liten halvotäck ställning där du tillbakalutar och sitter och hittar och ger Pavlen råd.
Jag ska skärpa till.
Nej, jag uppskattar det. Jag bara tittar på det utifrån. Något annat då till unga fotbollsspelare som kanske lyssnar på det här avsnittet. Bästa tips då, som kanske inte bara handlar om när man kommer till en klubb eller sådär. För du var ju en gång i tiden en av Sveriges absolut mest lovande talanger, vill jag minnas att jag har läst text och sådär. Svårt att värdera såklart, men oavsett, du är en väldigt, väldigt lovande, och det är du fortfarande idag. Men vad är ditt bästa tips?
Att jag fattar inte det då, och jag vet inte om unga kommer fatta det nu, men att bara njuta av fotboll och kul. Alltså bara för att, som jag sa, det kommer inte heller vara för evigt. Och särskilt inte att du kommer inte alltid vara liksom, nu så skojar jag liksom lagkamrater att nu känns det som att man har så mycket mer problem, inte problem, men så här, du måste betala faktura, du måste bo hemma, du kan inte bo hemma, du måste liksom bo någon annanstans där din familj inte är. Att liksom bara njut, alltså bara njut, ha kul, spela alltså så mycket man bara kan, och för att man vill, inte för jag vet, det finns många föräldrar som liksom tvingar en och skriker på dig, snackar inte med dig på samma sätt om du var dålig, men alltså bara spela för du älskar det, inte för någon annan vill det.
Jag tycker också, bara lägga till där också till unga spelare, att tålamod och inte stressa så jävla mycket.
Det
känns som idag så jävla många tittar på, men han är mitt lag här. Var är han idag? Jag menar, i Bayer Leverkusens U19, och jag är kvar här i Torns IF exempelvis.
Det är jättesant faktiskt.
Fan, låt var sak ta sin tid, eller hur? Ja,
fina tornen.
Vad sa du?
Vi är Malmö, i Malmö.
Ja, det är vi i Skåne. Ja. Torns IF.
Det är det.
Ja. Nära Helsingborg hör för mig.
Jag tror det är nära Lund.
Bra, sitter här och killissar som stockholmare när vi har expertis här. Har du en sista då?
Nej, jag känner mig fint, nöjd.
Ja, okej.
Hur kändes det för dig framförallt?
Ja. Väldigt kul. Det var första gången och ja, det var kul som fan.
Men du måste ha varit med i podd förut då?
Nej, jag har inte varit med i podd
förut. Är det sant?
Ja.
Du måste vara med i...
Ja, nu, det är du som skriver med texten nu.
Ja, poddebut för fan.
Ja, det är det.
Är det sant?
Inte ens här just idag eller något sånt där Bayern.
Nej, faktiskt inte. Jag har inte varit så populär.
Det är bra för din neutrala.
Exakt.
För fan, du vet. Håll den där bara.
Nej, jag ska göra. Men det är faktiskt första gången.
Otroligt. Ja, bra. Poddebuten. Det kändes bra, man då.
Ja, absolut.
Ja, var bra.
Pavle, stort tack för att du ville gästa oss.
Ja,
och framförallt väldigt häftigt att se inte bara din resa som fotbollsspelare, utan även fortsätt med... Ja, men ödmjukheten och jag tror fortsätt vara dig själv och prata om en uppmaning till alla andra fotbollsspelare och så vidare, att fortsätt prata om när man har haft det tungt och så vidare.
Och var rädd om det också mellan varmen nu.
Ja, ska
jag. Och tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om en kvart eller något sånt där, men nästa avsnitt. Vi dunkar ut hela tiden.
Ja.
Det är bra.
Ciao.
Ciao.